Det är jag som är Daniela Gordon och nu ska du få följa med mig in i mitt arbetsrum. In i terapirummet. Det är en speciell plats för här finns allt som har med livet att göra. Här finns människors innersta och det är det mest spännande jag vet. Jag har jobbat som samtalsterapeut i över 40 år men det här är första gången jag gör terapi på det här sättet. Jag har aldrig tidigare träffat personerna i den här podcasten. Allt det du hör händer vid ett första möte. Mitt mål är att få människor att leva i större harmoni i riktigt bra kärleksrelationer. Det jag önskar för dig som lyssnar är att du ska få lära dig saker om ditt liv och bli inspirerad att göra förändringar för att hitta till en kärlek på allvar. Snart ska vi börja. Först vill jag bara säga att dagens avsnitt handlar mycket om hur det undermedvetna kan styra vårt sinne på ett sätt som hindrar oss ifrån bland annat att hitta kärleken i livet. Maria, som programmet handlar om, har haft en pappa som levde ett dubbelliv. Syskon hon inte visste fanns och många fler hemligheter som under terapins gång kommer fram. Jag ska försöka hjälpa henne att göra sig fri från en föreställning om livet som gjort att hon stängt ner sitt hjärta.
Jag vet inte. Vi pratar om det här att liksom jag vill ha kontroll och att jag kanske ska liksom, känna med hjärtat att jag ska vara kvinna och liksom låta dem...
att jag ta emot, inte ska ta, öppna upp och ta emot.
Och jag... Mitt sunda förnuft säger ja här liksom, till det. Sen när jag ska göra det, då blir det fel. Liksom. Då gör jag ju fel, även fast jag vet det här kanske jag inte borde göra nu.
Därför att du blir så rädd, Maria. Du lyssnar på Kärlek på allvar och det här är Maria. Hon är 55 år och har inte haft en seriös relation på 10 år. Hon längtar efter att känna kärlek på allvar. Hur... ser kärleken ut för dig?
Kärleken finns inte faktiskt. Den är tom. Till viss del avsaknad. Och till viss del inte. Men nej, finns ingen kärlek alls. Sen har jag haft såna här korta.
Ja, hur korta? Vet,
3 månader, 2 månader, 3 månader. Eller man dejtar bara några gånger och så blir det ingenting. Och när man har gått in i den där fasen 2-3 månader, då är det väl lite så här... ska vi ta det till nästa nivå? Liksom. Ja. Det här med att man ska börja presentera och så. Och då har det oftast liksom, har det slutat med att vi har gått skilda vägar.
Du har barn?
Jag har 2 vuxna barn som är 22 och 23 idag.
Flickor på?
Flickor.
Ja. Mm. Och har du varit gift med deras pappa?
Ja, jag var gift med deras pappa. Vi var tillsammans ungefär 10 år. Och vi skilde oss nu, det är 2003, så det är väldigt länge sedan. Sen har jag haft en längre relation efter det äktenskapet. Men vi födde 2 fantastiska barn.
Ja.
Tyvärr så valde vi att gå skilda vägar.
Ja. Vad berodde det på?
Jag skulle nog säga kommunikation.
Okay.
Vi träffades... i en fas i mitt liv där jag kanske kände att jag ville verkligen träffa mannen i mitt liv och bilda familj och jag var färdig med mitt liksom singelliv och uteliv. Jag var ju 25 när jag träffade honom.
Mm. Var det mer ett slags intellektuellt beslut än att det var...
Ja, lite så att jag kände att nu är det dags. Liksom. Mm. Och så träffades vi på jobbet. Och ja, vi flyttade ju ihop i princip på en gång. Det gick väldigt, väldigt, väldigt fort.
Mm.
Allting. Och jag tror inte att vi riktigt hade den där tiden tillsammans att lära känna varandra på djupet. Den gick för fort. Och när vi väl satt där liksom, med våra 2 barn och jag hade börjat jobba igen så kände jag så här, men vi kände ju inte varandra kanske tillräckligt. Mm. Hans personlighet liksom, kom fram. Jag märkte väl ganska så här att liksom det inte riktigt var... Vi var inte på samma... liksom, vad ska jag säga? Inte nivå.
Vårdlängd.
Ja, våglängd i livet. Och vi saknade rätt mycket kommunikation. Och jag tror att grunden till en bra relation är kommunikationen är A och O.
Så efter 10 år var det Maria som valde att bryta upp från barnens pappa. Det var jobbigt och sorgligt, säger hon, eftersom han ville att de skulle fortsätta tillsammans. Men åren gick och han träffade snabbt en ny, berättar Maria. Döttrarna ville tidigt bara bo hemma hos henne och bara träffa sin pappa då och då. Och så blev det. Vilket har inneburit ett liv som ensamstående mamma för Maria. Relationen till barnens pappa beskriver Maria som bra idag, även om de inte hör så mycket längre eftersom barnen är så pass stora nu. Så Maria, jag är intresserad av din relationshistoria. Hur har den varit?
Men om vi ser tillbaka så har jag levt själv med min mamma. Min pappa lämnade min mamma när hon väntade mig. Och min mamma var väldigt ung när hon fick mig. Så att hon...
19 år.
Ja, hade ju precis fyllt 19. Mm. Så att det var ju ganska tufft för oss. För att han valde att lämna min mamma. Och hon arbetade heltid. Men min pappa, han hjälpte inte till med bidrag eller så för min mamma. Så hon var tvungen att fortsätta jobba. Så att min mormor tog hand om mig väldigt mycket när jag var liten. Så vi var ju supertajta, jag och min mormor, under alla de här småbarnsåren. Hon bodde väldigt mycket hos mig. Eller hos oss.
Med morfar min mamma. Också?
Nej, morfar fanns inte då.
Han var död?
Ja, min släkt är ganska obefintlig, ska jag säga. Jag har inte så många släktingar. Mm.
Och din pappa, hade du någon relation till honom? Fanns han där på något
vi
sätt?
Träffades första gången. Jag levde ju själv med min mamma och min mamma hade försökt att prata med mig och min pappa vid ett flertal tillfällen, men jag var inte så intresserad av att lyssna. Men när jag var 20 år och vi bodde tillsammans, jag och min mamma, så bestämde jag mig en dag för att fråga ut min mamma vem han var. Och då var min mammas väninna hemma hos oss, som jag också kände väldigt väl. Och då sa jag så här, men du, vem är min pappa? Jo, men han heter...
Har du inte träffat honom då?
Nej, jag hade inte träffat honom någon gång.
Oj.
Men jag var ganska tuff sådär, så jag bestämde mig för att ringa honom. Och då på den tiden så hade vi telefonkataloger. Så jag slog upp hans namn och telefonnummer och hittade honom. Och ringde, och det var någon kvinna som svarade. Och så sa jag, hej, jag söker. Och jag tyckte väl kanske att det tog 10 minuter innan han kom till luren, men det gjorde det inte. Och då sa han så här, hej, det här är din dotter, säger jag. Som du har struntat mer eller mindre i 20 år, hur känns det, sa jag. Och min mamma stod på någon meters avstånd och bara tittade på mig och bara, gud, vad är det du säger? Så det var tufft sagt. Sen så pratade vi lite och vi bestämde oss för att ses. Så jag bestämde mig för att jag skulle gå dit själv och träffa min pappa på den här restaurangen. Men i sista sekunden så frågade jag om mamma kunde följa med. Och det gjorde hon. Och jag satt nog mest och iakttog honom bara under hela middagen. Min mamma var väldigt besviken på honom. Men för att min skull så liksom valde hon att inte skälla ut honom eller visa sin liksom ilska eller sin besvikelse över vad han hade gjort mot henne.
Hade hon inte heller träffat honom för 20 år? Nej.
Min mamma träffade nämligen en ny man när jag var relativt liten. Så att han blev som min pappa. Mm. Och de levde ihop väldigt länge. Och jag tror att jag liksom... Jag förstod nog inte. Alltså när jag var liten förstod jag nog inte. Först jag började liksom... Och när jag väl kanske förstod så... Jag tror inte jag liksom funderade så mycket på det egentligen. Förrän det bara kom över mig någon dag. Så här, jag måste ta reda på vem det här är. Mm. Och jag och pappa inledde ju någon sorts relation, men det var väldigt, väldigt, väldigt svårt. Min mamma och jag är extremt lika, vi gillar att liksom prata och vi kan bjussa på oss själva. Men min pappa var ganska sådär slak och liksom lite sådär inåtvänd och ganska svårpratad. Så att när vi försökte föra diskussioner eller prata, det gick inte. Då blir jag liksom lite less till slut. Det är inte bara jag som ska prata. Du måste ju komma med någonting själv. Men jag tyckte att det var lite svårt att träffa hans nya familj och sådär.
Hade han barn?
Nej, men jag var på en tillställning där hemma hos min pappa. Och helt plötsligt så säger min pappa att här är din bror. Det visade sig att jag hade en 3 år äldre storebror.
Oj.
Men han visste vi inte om. Alltså varken jag eller min mamma. Så min pappa hade väl levt någon sorts dubbelliv kan man säga. Mm. Och min mamma var ju väldigt ung när hon träffade honom. Och jag var lite så här naiv och kär, du vet. Så hon fattade väl inte bättre. Hon tänkte väl inte på det. Att liksom kanske gå in och göra research om honom. Och det finns kanske inte någon anledning till. Kanske man gör idag. Liksom googlar upp någon kille. Och ser att han har för civilstatus innan man går på dejt. Men han... Ja, jag hade då en äldre bror som jag fick träffa. Vi hade ju en relation, pappa och jag, så där lite, jag skulle säga så här, den var ju inte jättebra, men det, vi hade väl varandra. Men han försvann lite så där och så kom han tillbaka. Och jag tyckte väl att det var lite jobbigt att han liksom kom och gick. Så här, jag kunde ju aldrig lita på honom, att han liksom var kvar. Men sen när jag fick barnen och så där, då sa jag till honom så här, nu jag är vuxen, jag kan liksom ta det här att du försvinner som gubben i lådan. Men nu är det så att nu har du 2 barn, barnbarn. Antingen är du liksom morfar eller så är du inte morfar. Du får ta ett val här. Liksom. Mm. För att jag orkar inte hålla på och förklara för tjejerna liksom, att morfar finns ibland. Han kommer som tomten. Han kommer en gång om året eller så kanske han inte kommer alls. Eller så kommer han genom skorstenen. Man vet aldrig med honom. Men han skulle vara morfar. Mm. Men det var väl bara någonting han sa, tror jag. Mm-hmm. Jag tror att han var liksom lite för feg för att säga egentligen. Egentligen så skulle han nog vilja ha sagt att ja, jag är din pappa och jag satte dig till jorden, men alltså, vi ska nog inte ha någon kontakt. Vad bra, då kan jag acceptera det och gå vidare. Men han gav ju mig någon sorts förhoppning hela tiden. Mm. Och att det här kanske så här, och jag hade ju någonstans, när jag träffade barnens pappa, så hade jag ju någonstans sett en bild framför mig, det här familjen liksom. Mm. Hund och liksom hela paketet. För det där hade ju jag saknat också som barn. Mm. Och det ville ju jag ha då. Men så vart det ju inte så. Och så helt plötsligt så hade jag då en morfar. Så jag tänkte liksom, jag måste ju försöka hålla ihop det här. Mm. Men det är inte bara en själv som kan hålla ihop det. Man måste ju liksom få någon som vill hålla med. Liksom. Mm. Sen så gick min pappa bort. Och då fick jag veta det genom min äldre bror. Och frågade om jag ville komma på begravning. Och det tackade jag ja till. Och då ringer min bror mig igen några dagar senare. Och sitter väl på hos begravningsentreprenören. Och så säger han så här, sitter du ner? Säger han. Ja, jag sitter ner. Jag ska bara, ja, vad bra. För jag ska bara berätta att vi har en lilla syster. Så då fick jag veta att jag hade en lilla syster som var 3 år yngre än mig. Så det var ju så här, man fick en bror och man fick en syster. Och vem är hon? Och jag ville ju någonstans så här förmedla till henne att dels att hennes pappa hade faktiskt gått bort och att hon hade 2 halvsyskon. Och tänkte jag så här, kan jag inte ringa henne? Hon kommer ju få liksom kanske en hjärtinfarkt om jag ringer och blir så chockad när man ringer. Så att det jag får väl göra som man gjorde förr i tiden. Jag skriver ett brev. Så jag tog reda på hennes adress och skrev ett brev till henne. Och skrev att hon kunde kontakta mig om hon liksom ville. Men att det var inget liksom krav att hon inte skulle känna så. Utan det var upp till henne.
Skrev att hon hade en bror då också?
Ja. Och hon ringde faktiskt upp. Och då sa hon så här, det är så märkligt för jag såg pappas dödsannons i tidningen. Och det visade sig att vi har haft lite samma relation till honom. Han levde dubbelliv. Han var tillsammans med min brors mamma hela tiden. Och i tiden han var tillsammans med både min mamma och min systers mamma.
Oj.
Mm. Så det var väl därför han hade haft en sån här konstig relation med oss. Lite så där fram och tillbaka, gubben hit och gubben i lådan.
Vilken historia.
Och vi var med på hans begravning. Min syster valde att följa med mig på begravningen. Så hon satt med mig och höll mig i handen under begravningen. Men hade också väldigt sådär märkliga historier med honom. Mm. Och jag tror någonstans lite sådär att han ville nog egentligen inte kanske veta av oss egentligen. Men han var för feg för att säga det, tyvärr. Och hade han gjort det, då hade man ju nog kanske varit, tyckt att det var mer okej. Om han hade sagt liksom, jag vill inte. För då hade man kunnat släppa det och gå vidare. Nu var det någonstans att man liksom sökte ett svar hela tiden. Som man aldrig fick svar på. Och nu är han borta och nu kommer jag aldrig få svar. Men jag hade nog aldrig fått svar ändå.
Så vad, det är det där var väl vad är det för svar du
gör? Nej, men lite sådär. Såhär, varför gjorde han så här? Varför satte han oss till jorden och bara liksom strunta i oss? Gör man så? Liksom.
Frågar du då honom någonting?
Ja, för jag är ju ganska rakt på. Ja, ja nej men du vet. Så knorrar han lite på sig. Ja, omständigheter. Och jag bara, men...
Vad var hans yrke?
Han var i byggbranschen. Han var ganska han var såhär, byggprojektledare. Alltså han var, byggde inte själv utan han var någon sorts övergripande chef för bygget. Väldigt stilig ung man. Eller ung man, stilig man. En väldigt stilig man.
Mm.
Så jag förstår att han hade lätt att få kvinnor.
Så vad har varit din trosats kring män?
Men jag har väl kanske lite känt sådär att jag kan ju lite relatera till liksom när jag träffar en man. Att jag får lite det där av min pappa-grej. Att det har varit för länge sedan sådär att jag kanske liksom vill ersätta någonting för min pappa. Men det har jag ju liksom förstått att det kommer jag aldrig kunna göra. Så där har man väl kanske blivit lite klokare i morgon. Men det jag kan känna när jag har träffat män, som är, tror jag, till min nackdel, det är väl att jag vill ha lite kontroll. Så här, lite så här med pappa som liksom kom och gick och försvann. Så där. Jag det sitter ju någonstans i mig. Så har jag kan ju inte skylla på det hela livet. Liksom, att, nej, det är min pappas fel att jag agerar så här. Jag är ju vuxen kvinna och måste liksom förstå bättre själv. Men att jag... Och jag är ju liksom medveten om det. Men det är en annan sak att agera på ett sätt än att vara, liksom, vara medveten om en sak. Mm. Jag är medveten om att jag kanske inte
så,
ska...
Så Maria, har du en trossats som lyder man kan inte lita på män?
Nej, det skulle jag absolut inte säga. Däremot så önskar jag kanske att man var lite mer sådär... man vill ju aldrig såra någon. Det vill man ju inte, medvetet. Ibland så tror jag bara att det är bättre att liksom säga som det är. Och så får man liksom släppa och gå vidare än att man ska köra massor med omvägar och inte liksom vara rakt.
Maria, jag ska berätta för dig. Nu går du snabbt vidare från det här.
Ja.
Jag ska berätta för dig vad en trossats är. Mm. Det känns inte som du riktigt vet vad det är.
Ja.
Okay. Mm. En trossats är en generalisering.
Mm.
Ett generaliserat tänk. Som man skaffar sig ofta som barn och som är omedvetet.
Mm.
Och som ofta, som, inte ofta, som har med omständigheterna att göra.
Ja.
Är du med?
Ja.
Och du är ofta inte medveten om det för att du befinner dig inne i trossatsen.
Ja.
Den är som en låda du befinner dig i. Så att den är omedveten men den styr dig jättemycket omedvetet. Och jag tänker när du berättar det här att... Ja, pappa kom och gick. Mamma hade en man några år och sen hade hon en ny man några år. Och då tänker jag, kan det vara så att du har en omedveten trossats?
Mm.
Och den är känslomässig, den är inte alls logisk.
Mm.
Det är en känsla av att män kan man inte riktigt lita på. Kan det stämma?
Ja, det kan absolut stämma.
Mm.
Fast man kanske inte vill tro på det. Eller?
Fast man kanske inte...
Man kanske inte vill tro på att det är så.
Nej, men...
Nej. Eller tänka att det ska vara så.
Ja, du måste gå djupare, Maria. Du är mycket uppe i tankarna, märker jag, när du pratar. Du pratar mycket och du tänker mycket och det går fort.
Mm.
Och det är jättefint.
Mm.
Men nu vill jag gå djupare och jag vill möta dig i ditt hjärta. Problemet med våra begränsade trossatser är att de stöter bort kärleken i ditt liv. För även om du träffar rätt person kommer du omedvetet att sabotera ert möte på ett eller annat sätt om du inte frigjort dig från dina negativa trossatser kring kärlek. Som i Marias fall är hon inte ens medveten om sin trossats att den undermedvetet påverkar henne och styr hennes tankar och val. Den leder också till ett visst beteende. När du träffar män så vill du gärna ha kontroll. Mm. Det känner du igen?
Ja.
Du tar kontrollen. Mm. Och varför behöver du ta kontrollen, tror du?
Nej, men det är väl för att jag är osäker och vill veta. Ja.
För att du inte riktigt kan lita på.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det är den man kan lita på, men man inte kontrollerar. Då släpper man.
Ja.
Okej. Jag vill höra lite om dina relationer innan du träffar din man. Mm. Hade du några längre relationer då?
Nej, jag var ju 25 när jag träffade honom. Mm. Men jag hade ju haft några sådär. Men inte jättelånga hade jag inte haft.
Nej.
Skulle jag inte säga.
Och det var ju också ett intellektuellt beslut, sa du, att nu är det dags.
Ja.
Nu ska jag skaffa mig den här familjen jag inte själv har haft, den riktiga familjen.
Mm.
Och det var mer ett beslut än att du verkligen kände en djup kärlek. Mm. Han passade någonstans kanske, du ska vara på jobbet.
Mm.
Det är samma jobb,
ja.
Lite liknande bakgrund och samma intressen och så.
Mm.
Det var ju logiskt.
Mm.
Men det var just därför det var någonting med kommunikationen som hade just med det här att göra. Att du inte kom riktigt nära.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Okej. Och sen berättar du att du hade en relation efter skilsmässan.
Mm.
Som var lite längre.
Mm.
Berätta om den.
Eller längre. Den var inte jättelång skulle jag inte säga. Men den var ju under 2 år.
2 år?
Ja. Mm. Men vi hann faktiskt flytta ihop.
Ni hann flytta ihop?
Ja. Han hade 2 egna barn. Och mina barn.
Hur var den relationen?
Men den var inte så bra. Faktiskt. Inte alls som jag hade tänkt mig. Inte bra för varken mig eller mina barn. Så jag valde att lämna den.
Så vad var det som inte var bra?
Det var en person som i mina ögon som ville ha väldigt mycket kontroll och ha ett väldigt stort bestämmande. Över mig och mina barn. Vilket jag inte accepterade. Så att det vart ju...
Han var väldigt kontrollerande.
Ja, kontrollerande och väldigt liksom bestämd att saker skulle vara på ett visst sätt. Och det var hans sätt som gällde. Vilket jag märkte att varken jag eller mina barn mådde bra av. Det vart lite sådär... psykisk misshandel skulle jag säga. Lite sådär väldigt liksom aggressivt och inte speciellt vänligt. Och jag känner nog att jag tog ju alltid mina barns parti och det är jag liksom väldigt, väldigt glad för. Jag tänker att många kanske faller för kärleken och blir liksom blind. Men jag var nog väldigt sådär klar med att det här var inte sunt. Det här var också ett beteende som jag... Ibland kan man ju lägga liksom skulden på sig själv kan jag känna. Att man säger, gud, såg jag inte det här? Är jag blind eller?
Mm.
Vilket man har jag frågat mig flera gånger. För det här märktes först när vi satte oss under samma tak.
Mm.
Så kom det här beteendet fram.
Mm. Var du kär i honom?
Han var ju... Ja, jag var väldigt kär i honom till en början. Och han var ju extremt duktig att liksom uppvakta och vara en gentleman. Och han hjälpte till med alla mina försäkringar. Och han, vet du, det var liksom, han öste över mig. Och jag kände mig så otroligt bekräftad. Och det var väl också någonting som jag liksom så här... Wow,
hade längtat efter.
Ja, längtat efter.
Mm.
För det hade jag ju kanske inte på samma sätt fått från min exman, barnets pappa. Och inte alls av min pappa.
Mm.
Så att jag var ju så här, åh gud, jag var ju så, jag dansade ju på mål. Liksom. Ja. Alla mina väninner bara, men gud, det är ju helt, du är ju helt kär. Mm. Jag bara, ja. Och han var ju så snygg. Och, alltså han hade ju alla rätt, liksom. Mm.
Hur lång tid tog det innan han började?
Det gick inte många veckor, kan jag säga, för när vi satt oss i samma hus. Så tog det inte många veckor.
Och hur långt tog det innan han flyttade in?
Nej, men vi köpte ju ett gemensamt boende.
Efter att ha känt varandra hur länge?
I ungefär 1,5 år.
Efter ni hade känt varandra ett och ett halvt år.
Så skaffade jag ett gemensamt boende.
Ja, och sen efter ett halvår var det slut?
Nej, vi levde under samma boende ungefär i ett år. Men det märktes väldigt, väldigt tidigt efter att vi hade skaffat det här gemensamma boendet att det inte stod rätt till. Så vi började redan vi flyttade ihop i januari faktiskt. För exakt 10 år sedan när jag fyllde 40. Så det inte riktigt, eller mer än 10 år. Så att efter sommaren, efter ett halvår, så märkte jag så här, det här var ju inte alls, stod ju inte rätt till. Då gick vi faktiskt lite i terapi. Mm. Och pratade om det här, vilka utmaningar vi hade. Mm. Men det hjälpte inte hela vägen. Sen under hösten så valde jag att lämna honom.
Och det här är 10 år sedan?
Ja.
Och efter det har du inte haft en seriös relation?
Nej, jag har inte haft en seriös relation.
Nej.
Jag har dejtat en hel del. Ska säga, jag har nog varit väldigt duktig på att dejta. Jag är så här, nej, men det gick inte så bra. På åt igen har jag känt.
Okej, och vad är det som inte går bra? Kan du se ett mönster i i din dejtinghistoria? Vad är det som händer när du dejtar och säger det gick inte bra? Vad är det som händer?
Jag har fått en känsla av att ibland så träffar jag kanske män som inte är klara med sitt gamla, sin gamla relation, att det är för tidigt, att man kommer in för tidigt. Jag tror att man kan hänga ihop med, alltså det kan ju absolut gå bra med en sån person också liksom. Men jag vet inte, jag kan uppleva att jag själv kanske är lite att folk gillar och liksom, männen gillar att liksom hänga med mig. De tycker att det är kul att hänga med mig. För jag pratar och jag är oftast väldigt glad och är positiv. Så vi, ibland kan jag känna såhär, men gud, vi blev ju liksom kompisar. Lite sådär. Att det där extra, det där du vet, man ska känna det där pirret och den där riktiga liksom attraktionen, den kommer inte riktigt liksom.
Hur känner du dig utnyttjad?
Alltså vissa män, killar, har jag faktiskt känt så här, men det där var ju inte så schysst gjort av dig. Du kunde ju liksom ha klängt ur det där lite tidigare.
Vad skulle man ha klickt ur sig?
Nej, men liksom att man hänger kvar hos någon som man är förtjust i. Och så tror man att den personen är det ömsesidigt. Och sen efter ett tag så liksom när man liksom så här lite, inte ställer mot väggen, men när man liksom så här, men hallå. Nej, men alltså jag är ju inte intresserad på det sättet. Man
bara, så är din upplevelse att killarna inte, eller männen, inte är seriösa? De vill ha din närvaro men de vill inte committa sig. Är det det du upplever ofta? Så. Är det ett mönster?
Ja. Mm. Men sen så kan jag väl kanske känna också så här med liksom om man tittar på dating, på hur datingen ser ut idag. Att det är väldigt svårt att committa sig. För det här med liksom, man dejtar på nätet och sådär. Det är så öppet och det finns liksom alla vägar du kan gå. Och du kan ha flera förbindelser samtidigt. Utan liksom, och det är som att det liksom är lite okej.
Ja, och så är det ju. Ja. Och det vet vi, så är det ju.
Ja.
Men det är ändå trots allt så, Maria, att i den här världen där folk har svårt att välja och svårt att committa sig, så finns det de som hittar kärleken på allvar. Och min fråga är, när jag hör din historia både bakåt med din pappa som överhuvudtaget inte fanns där och totalt frånvarande, och männen som du dejtar nu och som inte committar sig, och den här mannen som du träffade efter du skilde dig, som behandlar dig väldigt illa och dina döttrar, så tänker jag att finns, är det här, känner du att det här är en slump?
Det var en svår fråga tycker jag.
Ja. Men jag tror inte att det är en slump.
Nej.
Nu återgår vi till din trossats som var Det går inte riktigt att lita på män.
Nej.
Om du tittar på din historia, är det inte det som du märker har inträffat?
Jo, men absolut, så kan det vara. Men jag kan också bli lite så här, kan inte lita på män. Hur skulle jag ha agerat annorlunda?
Ja, det är en bra fråga. Precis. Liksom... vad är min del i det här? Vad är det jag gör som gör att jag attraherar sådana män? Och att det blir så här, tänker jag. Och det tänker du också.
Det är
helt rätt tanke. Ja. Mm. Och vad tror du, om den här trossatsen finns i dig någonstans, va? Och det är ju fullständigt logiskt, alltså, men man kan ju inte riktigt lita på dem. Och det har ju iscensatt hela tiden. Vad gör du då? Hur beter du dig då?
Nej, men jag kan väl kanske fortfarande känna att jag kan vara lite sådär, att jag vill veta. Liksom, att jag...
Vad vill du veta?
Jag kanske är lite osäker, liksom. Egentligen.
Ja, men vad gör du med... När du är osäker, vad gör du då?
Nej, men då vill
Visar du din osäkerhet, eller? Ja, sätter du på dig en mask?
Nej, men kanske genom att jag vill bli bekräftad. Och det är ju en osäkerhet att jag liksom söker en bekräftelse.
Mm, och hur gör du det då?
Nej, men då kan jag ju vara lite sådär att jag vill veta. Aha, vad händer nu? Och liksom sådär. Och lite... Medans... Den andra parten kanske inte alls. Det behöver inte betyda någonting. Men för mig betyder det ju någonting.
Ja, så att du blir, kan vi kalla det att du blir lite kontrollerande?
Ja, kanske.
Att du vill veta vad det är som pågår. Eller vad gör du? Blir du kontrollerande mot mannen?
Ja.
Hur uttrycker det sig?
Nej, men det kan ju vara så här, allting från så här, kommer vi att liksom ses igen? Och... Mm.
Du tar kommandot lite.
Ja, lite så här.
Styr upp relationen.
Ja, jag styr upp för att jag vill ha kontroll.
Ja. Okej.
Och det är ju inte bra.
Va?
Det är ju inte så bra, tänker jag.
Nej, tänker du nu, ja.
Ja.
Ja. Och varför är inte det bra då?
Nej, men då är ju risken att man liksom kan kväva den andra personen. Att det blir så här, men gud, kan du sakta backarna lite här? Det går för fort.
Mm.
Jag vet inte vad jag känner. Det behöver inte betyda något negativt.
Han hinner kanske inte ens bli kär i dig.
Nej.
Förstår vad jag menar?
Ja.
För att en man ska bli kär i dig, Maria, så är det jätteviktigt att du har ett öppet hjärta.
Mm.
För det är där han blir kär. Han blir kär i ditt hjärta.
Mm. Och gör man då, Maria? Undrar jag.
Wait.
Ja.
Om du hela tiden är uppe i kontroll och ska styra och ställa, då är du uppe i huvudet.
Mm.
Eller, vad ska hända nu? Du vill förstå relationen hela tiden.
Mm.
Ja, det här känner du igen. Jag ska, du vill förstå relationen istället för att vara i den. Du vill definiera den.
Mm.
Du vill definiera vad som ska hända. Du ger inte mannen en chans att bli kär i dig. För kärlek är ju någonting som pågår i varandet.
Mm.
Det är inte görande. Det är inte vad ska hända sen. Det är inte det där.
Nej.
Utan kärlek är ett flöde mellan... två personer som kräver att man öppnar sig och att man har lite tillit till den andra och att man visar att man tycker om. Du sitter och ler nu. Och min fråga är, hur mycket gör du det där när du träffar någon?
Nej, inte så mycket kanske.
Nej. Så någonstans så tror jag att du iscensätter det här att jag kan kalla det för övergivandet lite grann.
Mm.
Att de släpper dig, de överger dig, de lämnar dig. Därför att det är det som är din historia. Och det har gjort dig tuff. Jag får en känsla när jag pratar om dig och du pratar om din mamma. Att du har levt i en kvinnovärld.
Mm.
Med två döttrar.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det är väldigt mycket en kvinnovärld. Och det är härligt. Mm. Med starka kvinnor. Men du behöver också, eftersom du är heterosexuell, så vill du också ha det maskulina i ditt liv. Mm. Eller hur?
Mm.
Och för att attrahera det så behöver du vara i det feminina. Och det är att ta emot mottagande, att ta emot mannen.
Mm.
Och det är du inte bra på.
Nej, det är jag väldigt bra.
Det betyder att våga ta emot kärlek.
Mm.
Men du styr hela tiden. Och så länge du inte aktivt bestämmer dig för att nu ska jag vara mottagare, jag ska ta emot kärlek. Och jag ska uttrycka kärlek och jag ska ta emot den. Och öppna mig för det. För jag är värd det. Tror du att du är värd kärlek djupast in i
det? Det känner jag. Men när du berättar det på det här sättet så blir det så här att du har ju så rätt. Liksom. Jag vet ju om, eller vet, inte på det sättet som du beskriver det. För du kan ju förmedla det på ett väldigt bra sätt. Mm. Så att jag liksom tar det till mig och säger, aha, nej men gud, nu förstår jag. Mm. Alltså jag kanske inte har förstått exakt tidigare. Nej. Någonstans har jag ju förstått, kanske. Men inte på det sättet.
Du har varit så mycket i överlevnad. Mm. Och det är inte konstigt.
Nej.
Som barn har du överlevt utan en pappa. Mm. Som hela den här trossatsen att man inte kan lita på män. Den har ju du följt som en ledstjärna. Mm. Utan att veta om det. Mm. Och det skapar ju ett beteende av att jag måste klara mig själv. Mm. Jag måste vara stark. Mm. Och du har tagit hand om dina döttrar själv ju. Mm. De valde ju tidigt att bo hos dig, vilket också är någonstans att de har diskvalificerat sin pappa som vårdnadshavare. Det är faktiskt så. Mm. Då får du ytterligare bekräftelse på att män, de ballar ut på något sätt. Här sitter du och har varit singel i 10 år och männen som du då har attraherat, de kommittas inte. Mm. Så.
Och de männen som attraheras av mig, de attraheras inte jag. Är det också ganska, eller liksom, ja. Det är ju ofta så.
Vad är det för män som attraheras av dig?
Det är ju sådana män som jag egentligen borde ha, tror jag.
Ja, berätta.
Sådana som liksom är klara med sitt gamla, fötterna på jorden, har liksom välordnat runt omkring sig. Det är sådär, det är bara, allting är bara så här stabilt. Liksom.
Och vad händer med dig när du ser det där stabila?
Jag kan tycka att det är lite härligt att det liksom är det här stabila. Jag kan också känna lite så här att jag vet inte. Vi pratar om det här att liksom jag vill ha kontroll och att jag kanske ska liksom känna med hjärtat att jag ska vara kvinna och liksom låta dem
att jag emot, inte ska ta öppna upp och ta emot. Våga ta emot kärlek. Det är det viktigaste.
Och att jag ska försöka släppa lite liksom, min kontroll och det. Och mitt sunda förnuft säger ju ja här liksom, till det. Sen när jag ska göra det, det är ju då det
blir liksom, du jätterädd.
Då blir det fel. Liksom. Då gör jag ju fel, även fast jag vet det här kanske jag inte borde göra nu.
Ja, därför att du blir så rädd, Maria.
Ja.
Det är din rädsla som gör att du gör vad istället.
Ja.
Vad gör du istället då?
Nej, men då kanske det är så här, nej men jag ska inte höra av mig. Och så nej, gör jag det ändå.
Du drar dig undan.
Ja.
Undviker och blir rädd och vågar inte.
Ja.
Så nu handlar det om att våga hoppa.
Mm.
På riktigt. Ja. Och inte, för nu vet du kanske lite mer om dig själv än du visste innan. Vi började det här samtalet.
Mm.
Att dina försvarsmekanismer är jättestarka.
Mm.
Och det är inte konstigt med tanke på din historia.
Mm.
Men det du behöver tänka på är jag är alltså den här trosatsen som lyder män kan man inte lita på, behöver du byta ut mot en positiv trosats. Hur skulle den vara?
Män ska man visst kunna lita på.
Ja, är det lite tråkigt. Jag tänker så här först. Jag är värd kärlek och jag är värd den finaste relationen. Jag är värd den finaste relationen och jag är redo för det nu.
Mm.
Det är viktigt att du intalar dig själv. Och jag behöver bara en relation. Och det finns en man där ute.
Mm.
Som är värd min kärlek. Och vad kärlek jag är värd.
Mm.
Mm. Du ser jätteglad ut när jag säger det här.
Ja, men det är fint det du säger.
Ja, och det är det här hoppfulla som du behöver ta till dig. För jag upplever att det finns en cynism i dig när det gäller kärleken och män, eller hur?
Hur menar du då?
Cynisk. Alltså du en brist på hopp. Du tror inte riktigt. Du har inte riktigt trott på att det är möjligt att du ska få det här fina.
Ja, men det kan nog finnas en sanning i det.
Ja. Och det kallas för cynisk när man inte tror på det goda. Man inte tror på det positiva. Och det behöver ändra den kartan helt och hållet. Mm. Och, för jag är jättenyfiken på att se vad som händer om du vågar ha tillit till att den där fina mannen finns där ute.
Mm.
Och det behöver inte vara den här mannen, men bara att du har det tänket och den känslan generellt. Så jag vill göra en övning med dig. Blunda. Nu. Lås upp benen så att det sitter bra. Så. Och nu vill jag att du ska känna i din kropp att din själsfrände, den där riktiga kärleken, han finns redan i ditt liv. Han är på väg till dig, men du har inte träffat honom än. Men du vet att han är där. Du vet att han kommer. Du vet att han finns i ditt liv. Det tar bara en stund innan du träffar honom, så du tveka inte på att han finns där. Hur känns det i kroppen när du känner det här? Att du vet att han finns där och han kommer.
Jag är lite pirrig skulle jag säga.
Pirrigt? Var någonstans?
Nej, liksom.
I bröstet?
Ja.
Ja. Känner du något annat än pirr?
Lite nervös kanske.
Ja, lite nervös. Ja. Lite, Känns det positivt nervös?
Ja.
Ja?
Ja, absolut.
Ja. Något annat?
Jag kan nog känna liksom mig hoppfull, men med en liten så här rädsla också. Ja, det kan jag göra. Men den får man väl kanske...
Hoppfull och lite rädd.
Ja.
Ja, det är bra att du har kontakt med den där rädslan.
Mm.
Men försök att inte landa i rädslan.
Nej.
Utan våga lita på hoppet.
Mm.
Nu säger jag till dig, lita på hoppet.
Mm.
Lita på den här förväntan. Är det någonting annat du känner?
Han kommer snart.
Du känner att han kommer snart?
Ja, det måste man ju tro.
Ja, ja, alltså, men det är precis. Och hur känns det i kroppen att han finns där? En annan känsla än pirr och förväntan. Kan du känna något?
Nej, men det känns ju härligt.
Mm. Hur då?
Nej, men att man har någon... att man har någon vid sin sida liksom.
Ja. Känns det tryggt?
Ja, och det är ju härligt.
Ja.
Tryggt. Tryggt.
Tryggt, ja.
Tryggt är härligt.
Ja.
Mm.
Eller hur?
Otryggt skapar ju kontroll. Liksom.
Ja, och det har du haft mycket av. Mm. Kan du känna den här tryggheten? För den är viktig. Kan du känna tryggheten?
Men man kan nog känna trygghet. Jag kan nog känna att jag liksom har känt trygghet med vissa.
Men det vill jag inte höra nu. Kan du känna tryggheten i din kropp här och nu? När du tänker på den här mannen som är på väg till dig. Det är det viktiga. Det är det enda jag vill du ska känna. Kan du känna tryggheten i kroppen?
Jo, men det kan jag göra. Kanske inte fullt ut, men...
Ja. Okej. Okay. Det här... Öppna ögonen. Den här meditationen. Du blundar.
Mm.
Du känner att din själsfrände... Inte om han kommer. Du vet att han kommer. Han är på väg. Han finns redan i ditt liv. Du har bara inte träffat honom än. Hur känns det i kroppen? Och då känner du hur det känns i kroppen. Mm. Du känner det spirit. Spännande. Och det känns tryggt.
Mm.
Det ska du göra varje morgon. Vet du varför? För när du har den känslan i din kropp.
Mm.
Så attraherar du den här mannen mycket snabbare. Därför att det vi känner och tror på, det attraherar vi också där ute.
Mm.
Det är precis det du har bevisat. Att du har bevisat med din historia. Du har inte trott att du kan lita på män, och så har du dragit till i män du inte kan lita på. Mm. Om du nu vänder på det här och känner den här enorma tryggheten och vissheten att när mannen kommer, då är det, så går det mycket, mycket fortare att attrahera det. Därför ska du göra det varje morgon som meditation, och det tar ju bara några minuter. Mm. Du vet, jag ska ge ett exempel. Om vi tror på att vi hela tiden har brist på någonting. Mm. Jag kallar det för bristtänkande. Mm. Jag tjänar inte tillräckligt mycket pengar, eller jag har inte ett tillräckligt spännande liv. Så attraherar vi mer av det vi tror på. Så starkt verkar våra trossatser. För vi agerar utifrån den trossatsen. Mm. Och vi blir medskapare till att det vi tror, det negativa, det bara upprepar sig hela tiden. På samma sätt om vi börjar tro på det positiva. Och nu menar inte jag bara någon sån här blind, naiv, korkad tro. Det är inte på den nivån, utan det som är på riktigt. Mm. Som faktiskt möjligheten att du kan attrahera en själsfrände, vilket är fullständigt möjligt och trovärdigt. Mm. Jag har sett det så många gånger i min praktik bland mina klienter, att det här händer när de gör det här seriösa arbetet och vänder sina negativa förväntningar till en visshet och att det kommer bli någonting annat, och att man öppnar sig för att kunna ta emot kärleken. Och det är också jätteviktigt att det här du vill ha, att ta emot kärlek, att du ger kärlek, att du ger det du vill ha. Det vill säga att du agerar väldigt kärleksfullt gentemot de människor som finns i ditt liv. Det är jätteviktigt. Mm. Men det tror jag du redan gör.
Mm.
Mm. Eller?
Ja, det kan stämma.
Ja. Mm. Så det här är det du behöver göra, och jag önskar dig lycka till.
Tack ska du ha.
Du har lyssnat på Kärlek på allvar, en terapipodd med Daniela Gordon om att hitta kärleken och behålla den. Jag som producerat heter Anna Åkerlund. Klippning har gjorts av Linda Jensen-Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed El Abed. Kärlek på allvar är producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet, eller om du och din partner vill vara med, så mejla oss på contact@soundtelling.com. Och då stavas contact som på engelska. Alltså contact@soundtelling.com. För att skydda personerna som deltar har deras namn bytts ut. Även platser och yrken har till viss del ändrats. Men deras röster och historier är verkliga.